Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tjena!
Hallå på er! Hur mår ni?
Mycket fint, hur mår du själv?
Tack, mycket bra som du hör.
Ja, jag
för
hör.
Att vi spelar ju nämligen in på kvällen.
Skönsång, ja precis.
Ja, det gör vi, det älskar jag.
Ja, jag hade nog älskat det lite mer om jag inte hade gått upp 4:30.
Du var uppe väldigt tidigt.
Ja, du är tvungen att gå upp jättetidigt nu, ja.
På onsdagar, ja. Tvungen. Det var inte som att jag hade satt mitt alarm fel på 4:15 istället för 4:15 när jag hade tänkt gå upp.
Mm-hmm.
Men det var ingen fara, jag vaknade helt av mig själv 4:20, så att det var lugnt.
Ja,
hade när, när ska du vara på plats?
Idag var första gången, så då var jag där 5:30.
Vi
men sen så
alltså...
behöver jag inte vara där mer än en halvtimme innan.
Typ. Nej, just det.
Eller så.
Vi pratar alltså om nyhetsshowen.
Nyhetsshowen på GP som jag är med en gång i veckan.
Mm. Du är programledare för den.
En gång i veckan är jag det.
Det är du.
Det är otroligt.
Det är jättebra. Jag lyssnade i efterhand för jag var absolut inte uppe när du var uppe. Men den är väldigt bra och det säger jag inte bara för att jag är din kompis och tycker om det. Utan det var otroligt informativt, kul och... underbart att lyssna på.
Jag tycker det kan bli rätt mysigt. Jag
passar på att göra reklam.
Man hatar inte Kalle Berg direkt, det gör man inte.
Nej, det gör man verkligen inte. Nej. Och man hatar inte dig heller.
Nej, det gör man faktiskt inte. Vet ni att det bara är 2 shower kvar den här hösten för oss? Och en näve nästa vår. Men det är bara 2 kvar 2023. Och det är Härnösand den 17 november. Och den 18 november i Luleå.
Gud.
Det blir något det.
Snälla, kan ni inte komma då, ni som lyssnar? Det hade varit så himla mysigt.
Det hade faktiskt varit trevligt.
Ja, jag förstår att ni är trötta på oss nu. Men vi tycker det är jätteroligt att spela.
Ja.
Och jag tycker det är jätteroligt att träffa er. Så ni kan väl komma.
Ja, bra.
Ja, det kan
väl
vi. Tack
rutet.
Så mycket. Kul med lite respons.
Ja. Okej, okay.
Verkligen.
På tal om handikapp, vad ska ni prata om idag?
Ja, men det är jag som ska fråga er det,
ja,
för jag har nämligen aktuella ämnen.
Det var inte
så
meningen.
Så jag säger istället, tycker du att jag verkar vara okapabel idag?
Lagom flexibel, ja. .org.
Vad ska ni prata om idag?
Ja, jag ska prata om poliser.
Mm.
Mm-hmm. Jag ska prata om skormat.
Ja, vad gott. Och jag har ju aktuella ämnen.
Mm.
Och vi får väl se hur aktuellt detta är nästa vecka. Men det är ju onsdag kväll för oss. Och jag ska prata om en orm, en get och en ägare av Skansen-akvariet som på senaste tiden har känt lite så här. I want to break free. I want to break free. Vi har ju... den mycket giftiga, dödliga kungskobran.
Ja.
Sir Vass,
ja.
Numera Houdini, som bröt sig loss från Skansens bojor.
Får jag bara fråga, Emma, förlåt det. Att jag avbryter dig direkt, men jag måste verkligen få reda på det här. Döpte de den till Houdini för att den flydde?
Ja.
Okej, okay, tack. Det här har jag nämligen funderat
först
över.
Hette den Sir Vass för att den älskade rävar med pengar.
Just det, just det.
Sen när den bröt sig ut så hette den, nu heter den Houdini.
Det var väl också att när den bodde i Göteborg var det någon som sa, så hette den Sir Vass. Och sen så i Stockholm så var det så, inga ordvitsar, så himla kränkande. Okej, okay, sorry, men nu vet jag.
Jag
tack.
Kommer fortsätta kalla den Sir Vass, för jag tycker inte man kan döpa om. Alltså,
nej, hur ska han veta om de ropar på honom? Hur ska han veta att han har bytt namn?
Jag lyssnar ju till Hora i och för sig, som jag har blivit omdöpt till. Men mitt namn är ändå Emma Knyckare.
Det har du rätt i.
Före detta Andersson i och för sig. Så jag har också döpt om mig. Ja. Nej, men den bröt ju sig loss från Skansens bojor. Skruvade loss en lampa. Och flög ut i friheten. Samtidigt i Kalmar. En get lurade döden och gav sig av i en utbrytaraktion. Wow, 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 wow. Getens story, det är ju då att den har flytt från slakt och sen dykt upp lite här och var. I någons källare, i någons stall, i kyrkan under en bön. Och en morgon så stod den utanför Benita Runnes sovrum. Och då sa Benita, jag såg i ögonvrån att det inte såg ut som något vanligt. Hon ska också, citat, ha blivit tagen på sängen. Inte bokstavligt talat då, utav geten, utan hon hade blivit chockad. Varsågoda för skämtet.
Ja, det är ingen fara. Jag vill inte avbryta igen. Vi stannar inte vid hennes förnamn, eller?
Benita. Jo, jag ville väldigt gärna säga det många gånger. Ja. Hon är döpt till Benita.
Det är ett svinbra namn. Det är det bästa jag har hört sedan Gunita. Som är gift med han i Eskiföyrat. Ja. Så att det är ju idelbra namn.
Och vad är det han i Eskiföyrat heter?
Bennet.
Ja, Ben. Men han är, spelar han i Eskiföyrat?
Nej, han spelar med Ronnys soloprojekt.
Ja, just det.
Bennet.
Ja. Bennet. Och
Gunita och Benita. Åh, vad härligt, jag älskar
Benita
Sverige.
Var bra.
Jag har inte varit så här patriotisk på länge.
Ja, Benita, ett väldigt bra. Hon heter det, inte omdöpt någon enda gång utan...
Men stannade hon, det här är en teknisk fråga. Men stannade hon när hon sa, jag såg i ögonvrån att det inte var något vanligt. Stannade hon verkligen där? Alltså, kul hon... det känns som att det finns...
Jag tog bort resten av citatet.
Resten av citatet. Det känns som att hon ville se vanligt
resten av
djur
citatet
eller vanligt.
Var någonting med så här. Det var något som var så himla svart. Någonting. Oj. Men då tänkte jag att det,
men hon preciserar ändå inte vad det var.
Att ni skulle tycka
var...
att Benita var en rasist.
Jaha.
Ja, men det var något svart och mörkt gestalt.
Just
och sen
det.
Såg jag att det var en get.
Just det.
Något sånt. Så men det
nej, vi tycker bara att du vanligt. Är rasist. Vi har ingenting emot Benita.
För att jag tänkte så.
Ja.
Ja. Okej.
Okay. 100%.
För er skull tog jag bort det.
Och
för att
vi
jag
tacksamma.
Skulle citera Benita.
Ja.
Ja, geten fångades ju in, men lyckades smita igen. Fy fan, vilken king. Kingen, king eller kingen, alltså. Och i talande stund är ormen fortfarande på fri fot, om man kan säga fri fot om ett kräldjur. Den är inne på sitt fjärde dygn i frihet. Vi vet inte vad som har hänt med den här ormen när det här avsnittet släpps, men vi får hoppas att den mår bra och roa sig på Djurgården kanske. Kanske ta en sväng på ABBA-museet, umgås lite med din kompis. Björn Ulvaeus. Eller är det Benny som är din kompis?
Det är
den lille puffen.
Båda är väl små.
Björn. Björn Ulvaeus. Ja, min polare.
Din nya kompis. Ni var ju på Mamma Mia the Party tillsammans.
Var det var en underbar afton.
Du och Björn. Ni hör ju själva vad det är som... ni hör ju själva här vad det är som har hänt. Ormarna demonstrerar, jättarna har fått nog. Skansen Jonas vill ha trygghet här i sin egen skog. Därför ska jag presentera en filmidé som jag har. Jag kallar filmen för Tillbaka till vildmarken. Det är Tillbaka till vildmarken, det är Netflix, det är en Emma Knyckare produktion är det. All rights reserved, Emma Knyckare Productions. På Skansen akvariet i Stockholm har djurskötaren Jonas en show där han visar läskiga och dödliga djur. Sir Vass, en giftig kungskobra, dyker regelbundet upp i showen men är fruktad av allmänheten. Servais får stöd av Skansen-krokodilen. En moderlig saltvattenskrokodil som berättar för Servais och hans bästa vän, geten, om vildmarken. En plats där varelser som de hör hemma. En dag tas Skansen-krokodilen bort från djurparken efter att hon försökt rädda Skansen-Jonas. Vilket tolkas som att hon har försökt äta upp en annan gubbe, faktiskt. I tidningen står det dagen efter: en allvarlig incident inträffade på Skansen-akvariet under tisdagskvällen. På en privat fest blev en man svårt biten av en krokodil. Mm. En av festdeltagarna har haft armen innanför skyddsglaset och blivit biten, säger Mikael Pettersson. Också hans riktiga namn. Vakthavande befäl vid Stockholmspolisen. Skadans omfattning är för närvarande okänd. Personen var kraftigt bandagerad när vi kom dit, fortsätter Mikael. Det här är mitt första krokodilärende. Sånt här hände typ aldrig, fortsätter han och fortsätter. Vi har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada. Mm. Det var ju den förra Skansen...
Just det, den här skandalen.
Incidenten där, ja. Mm. Den,
varför ska de ha djurpark mitt i stan? Är inte det konstigt?
Är det mitt i stan?
Men är det inte ganska mitt i stan? Det är ju närmare än vad det är till närmsta djurparken härifrån.
Varför ska olika herrklubbar ha kräftskivor på Skansen akvariet?
Ja, det är också svinkonstigt. Varför ska man vara full med krokodiler? Man kan vara nykter med krokodiler. Ja, full med små kattungar.
Ja, absolut. Alltså, jag känner så här, det låter som att den här krokodilen, den behövde en advokat. Mm. Men det har vi ju inte i Sverige, djuradvokater. Så den fick inte det. I Zürich, där har faktiskt jättemånga djur fått upprättelse i domstol genom djuradvokaten Antoine Götzschel. Mm. Mm. Götzschel har bland annat försvarat en 11 kilo tung gädda som gick en plågsam död till mötes på en fiskares spö. Vad är det som är roligt med det?
Jag orkar inte, det här är så sjukt.
Är det här filmdjur?
Nej, det här är på riktigt. Nu är jo, verkligheten.
Men jag menar, jag vet att djur har en massa rättigheter när de är med i film. Att det, typ, då är det sjukt mycket så här, att, så här. Men det här är bara en random gädda.
Det är en gädda.
Mm. Okay,
det är en gädda.
Som är målsägande.
Som har blivit fiskad.
Som är död.
Ja, men nu har en advokat. Och inte vilken advokat som helst. Utan
är det en
rättegång
om tjuvfiske egentligen?
Nej. Så här säger Antoine.
Det känns som att det är något.
Sitter den döda gäddan i vittnesstolen och så har de tagit på den en så trevlig peruk för att den ska se ut som en bra medborgare fast död.
Den har väl fått föregå exempel då för att det här inte ska hända igen med fler gäddor. Så har ju den då...
Jag vill jättegärna höra mer om den här gäddan.
Ja, så här säger Götzschel, Antoine Götzschel. Det var allvarlig misshandel. Av gäddan då. Det skulle jag också säga att det var, för den dog nämligen. Så säger han, jag försvarade fisken av samma skäl som en åklagare ger sig på mördare. Se till att ansvariga straffas för sina brott. Så säger Götzschel till Svenska Dagbladet. Ja, så det är det han håller på med.
Ja.
I Zürich då.
Ja.
Mm. Här har vi väl... djurens rätt kanske. Ja, så det gick ju inte så bra då för krokodilen som bet den här mannen som skulle hålla ett helt vanligt tal på en helt vanlig kräftskiva på ett helt vanligt årligt herrklubbsmöte. Krokodilen hade inte någon advokat, men en person hade krokodilen som kämpade för henne, nämligen mannen som blev biten. Han sa, man kan inte straffa en sån där bara för att den tog min arm. Det går inte att ändra på djur, men vi människor, vi kan ändra oss.
Ja, det kan ni.
Lite grann.
Ja. Sluta ha här klubbsmöten på fylla med krokodiler.
Lite grann kan vi ändra oss. Jag tycker det är vackert.
Ja, verkligen. De försökte ju ändra på den där björnen som åt upp... Kommer ni ihåg det?
Nej.
Han som åt upp någon.
Jag är redan glad. Berätta allt.
Han åt upp eller rev något vilt. Någon, om det kan ha varit en hjort eller någonting sånt. Och då var det några tjejer som tyckte att det här var för jävligt gjort av Björn. Och så försökte de få honom att intressera sig.
Vet du att det var tjejer eller är det bara kvinnohat?
Man skulle kunna säga att det är 50-50. Det är väl en kvalificerad gissning ändå. Men de tyckte, sa det till Björn att, vet du vad, nästa gång. Då tänkte du efter för det och så riktar du in dig på växtriket istället.
De kanske klicktränade björnen.
Så kan det är inte omöjligt.
Hotade dem att inte
eller
bli
bara
någon tacos. Så,
de förväntar sig att man ska kunna ha en dialog.
Ett runda bordsamtal. Mm,
precis. Ja. Bikuper.
Vackert.
Ja,
jag tycker det är vackert.
Ja, det var det.
Man kan inte ändra djur, bara människor. Lite grann. Mm. Vi fortsätter med filmmanuset från Netflix. Emma Knyckare Productions menar jag. Ledsen och förtvivlad över krokodilens öde bestämmer sig Sir Väs och hans kompis Geten för att fly till vildmarken. Under flykten försöker Pretty Boy, en kändis koala, larma parkens säkerhet men blir förlamad. Efter att djuren har rymt så avslöjar Skansen Jonas under ett mycket intimt men ändå mörk stund för Skansen-krokodilen att hans äventyrliga och djurlivsexperthistoria är en lögn och att han flyttade till Skansen efter att ha blivit inspirerad av tv-program med australiensiska djurskötare. Parallellt sjunger Sir Väs på flykten vaggvisa som är hans enda minne av sin mamma innan han infångas av Skansen Jonas. Samtidigt, hörni, utanför filmen så sitter några unga män vakna och följer den här rafflande frigörelsen och utbryta konungen på internetforumet Flashback och bestämmer sig för att försöka hjälpa djurexperten Jonas lite i sitt liv. De startar tråden Konsten att fånga en giftorm på rymmen. Mm. Det använder en kulturmarxist som skriver: på Skansen har du rymt en kungskobra. Bästa sättet att försöka fånga en giftorm på rymmen, det är tejp och flugpapper. Med till exempel mjöl kan man försöka spåra den, men om den fastnar i tejp eller flugremsor så är den körd. Den trasslar in sig. Lägg tejp med den klistriga sidan uppåt. Det slutar med att ormen blir ett nystan och har stora svårigheter att röra sig. Andra som har idéer? Frågetecken. Mm. Jean-Paul Sartre skriver: lockbete, kanske något specifikt ljud. Herr Dittling svarar: utmärkt är det, ormar är döva. Tråkigt. Mm. Tråkigt att gå på ABBA-museet då.
Ja, helt, helt värdelöst.
Med Björn, Björn, den lilla.
Men vibrationer kanske de känner. Det finns något
ABBA. Ja, de kan känna diskot i blodet.
Exakt.
Mm. Precis, ormar är ju döva, det är de. Det verkar även Jonas vara. För vart är han någonstans? Jonas, som alltid uttalar sig om djur som beter sig konstigt. Till exempel den här geten som har rymt. Och samtidigt passar han ju då på att marknadsföra Skansen-akvariet ganska hårt, som han ju äger. Han är nu spårlöst borta. Istället så får Bosse, en helt vanlig djurskötare på Skansen, ta hela den mediala smällen. Mm-hmm. Bosse säger: vi har våra reptilkillar som letar, säger Bosse till journalisterna. Vi använder alla medel som vi kan. Mjöl, döda råttor och små kameror, även tejp. Han har då tagit tipsen från Flashback, tänker jag, och fortsätter att få fler. Discofunk skriver till exempel: man släpper givetvis lös en mungo som jagar ormen och dödar den. Sen så kan man ta och släppa lös något större djur som får ta mungon. Sen så fortsätter man så till djuret är så pass stort att man kan ta det med bössan.
Ah,
så det är som djur är på djur. Det är väl något litet djur?
Ah, okej.
Okay. Jag visste inte heller. En böna hade jag gissat på. Mm. Men det känns som en dålig gissning.
Eller en järv.
Det är väl en sån, ja. Du vet, de som ser ut som, ser de inte ut som vässla?
Aha,
som äter orm. Och sen så får någon annan djur då ta mungon. Sen är de väl uppe i björn, kanske. Och sen så får det komma två stycken tjejer.
Just.
Och inte skjuta den med bössan då, utan uppfostra den till att vara snäll. Så är det löst. Men lyssnar Jonas? Nej, det verkar som att Skansen Jonas själv rymt. Och det har han också, till Spanien. Ambelén skriver: kungskobra är inget man vill möta precis en sen kväll på väg hem från jobbet. Jag tror att det är därför som Jonas Wahlström valde att resa utomlands just nu. Han har ju trots allt intima kopplingar till det gamla östblocket och har fått medaljer från allt från självaste Nordkorea till Sovjetunionen. Detta är upptakten till en rysk snikattack mot landets hjärta som hämnd för gasledningen.
Gud, vilken bra teori.
Så Jonas fick uppdraget att öppna för kungskobran innan han åkte till flygplatsen. Sen var det tänkt att Skansen ju skulle få besök från rikets nyvalda regering. Jag kan slå vad om att de hade planerat för att Kristersson skulle vilja retas med kungskobran i den falska tron att ett skyddande glas mellan ormen och hans retfulla hånleende skulle hjälpa. Och så hade kungskobran istället snabbt som att han rest sig på svanstippen och huggit till om Kristerssons utstickande nästipp, begravt sina gifthuggtänder djupt in i moderatsnoken. Ett försök till rysk statskupp.
Fantastisk teori.
Mm, verkligen.
Sen skriver han, det låter ju illa nu när jag läser igenom det. Jag får i alla fall hoppas att Säpo snabbt lyckas infånga Jonas på rymmen. Så nu har vi alltså tre rymlingar att jobba med här. Mm. Geten, Jonas och ormen. Jag tror jag har en idé om hur vi skulle kunna fånga in, inte alla, men i alla fall ormen igen, vilket verkar vara det mest akuta. I forumet för livsstil och hobby så hittade jag tråden spela blockflöjt för ormar. Knarkpojken skriver: hej hej, jag har sett ett väldigt härligt inslag på YouTube där några indier spelade blockflöjt för ormar. Jag har spelat blockflöjt väldigt mycket när jag var mindre, då jag började med det när jag var 7 år och slutade med det när jag var 12 år. Jag skulle inte ha några problem med att spela, men jag vet inte om jag är redo att spela för ormar. Finns detta i Sverige, eller hur går jag tillväga för att livnära mig på att spela blockflöjt för ormar?
Men det är ju det där med att de är döv.
Det är sjukt spännande.
Ja. De var väl döv?
Ja, du sa att de var döv. Man kopplar ju väldigt mycket samman. Verkligen. Flöjt och orm.
Ja.
Vad handlar det? Känner de av vinddraget då och vet hur de ska göra?
Det känns som att det är någon slags låtsasgrej, va?
Mm. Att det bara är estetiskt.
Ja, precis.
Men, okay.
Det finns lite olika teorier här på Flashback. Ja. Mm. Rospigget skriver, ormtjusning har ingenting med flöjtspel att göra. Den tror att flöjten är en annan orm.
Ja.
Mm. Som de vill ragga på då, gissar jag. Knarkpojken svarar: det där stämmer inte alls. Vart har du läst detta? Ormar och speciellt kobror har bättre syn än vad människor har. Dem njuter av musiken. Dem tror knappast det är en annan orm. Dem kan se att det är en blockflöjt. Dem har starkare syn än oss. Sluta sätta en dålig stämpel på kobror genom att hävda det. För det finns snälla kobror som älskar musik från blockflöjten.
Men alltså, man kan ju ha hur skarpa ögon man vill, men om man inte förstår att det är en flöjt man ser, då hjälper det inte.
Man bara ser en jättenoga hur en jättekonstig orm ser ut.
Nej, exakt.
Kom och spela på mig istället. Kanske. Exposure skriver, ormen står i försvarställning. Har inget att göra med att de njuter av musiken då de faktiskt är döva. Som ni var inne på, som vi pratade om innan. Mm. Knarkpojken svarar, bullshit att dem är döva. Det har du läst i någon skittidning som inte kan någonting om kobror. Exposure svarar, ormtjusaren sitter och svänger för att ormen också ska göra det. På det sättet så dansar den. De gör detta helt enkelt för att den ser ormtjusaren som ett hot och vill ha ett bättre utgångsläge för att hugga, inte för att de diggar musiken.
Okej, okay. Tack för förklaringen.
Ja,
knarkpojken svarar, det där är inte deras försvarsställning. De dansar till musiken från blockflöjten. Det finns massor med filmer på YouTube. De är snälla och trevliga. Sluta sprid massa bullshit om kobror. Att de går till attack så fort de får syn på sin ägare. Så ser de sin vän. Kobran, ens vän, kommer att njuta av musiken som man spelar från blockflöjten. Du är fel. Gör om, gör rätt. Trevlig grabb skriver, ett, instrumentet heter pungi. 2, halva grejen är att man skär bort ormarnas giftkörtlar så att eventuella ormbett inte får förödande konsekvenser. Nej. Ormtjusarjobb hittar man naturligtvis inte på Arbetsförmedlingen och jobbsajter, utan du måste själv skaffa en orm och sätta dig på en plats och spela. Efter den initiala förvåningen av att en svensk sysslar med detta lär det knappast komma in några större slantar. Mm. En orm kostar väl runt 1 500. Jag skulle väl tippa på att du som bäst skulle kunna dra in 60 spänn i timmen om du stod på till exempel Drottninggatan. Men vad vet jag, go for it. Det är ju inte tufft om konkurrens här i alla fall. Ja.
Nej.
Knarkpojken svarar, tack så mycket för informationen. Du visar att ditt nick stämmer. Trevlig grabb.
Ja. Mm.
Låt oss säga att jag dyker upp med en tränad giftorm på Drottninggatan och spelar för den. Kan då polis komma och be mig avlägsna mig från platsen? Jag känner att jag absolut kan göra stora pengar då folk aldrig har sett detta innan. Och dessutom har jag rutin från att spela blockflöjt i 5 år ungefär. Det kommer att vara folk som blir chockade. Och då kan man alltid lugna ner dem med ett trevligt humör samt lugn musik för deras öron på blockflöjt. Och det går att spela bra saker som folk njuter av.
Chiquitita vill jag höra.
Ja, tack, om man eller får önska. Något Avicii kanske. Mikael skriver, det är ingen som njuter av tiggare som spelar instrument på gatan. Inte dragspel, inte trummor och inte flöjt. Du lär knappast få ha en giftorm lös offentligt heller. Jag tror att du har en romantisk inställning till ormtjusning och en överdriven uppfattning om din spelförmåga. Knarkpojken skriver avslutningsvis, okej, då förstår jag, även om jag är väldigt tveksam till vad du säger angående att en kobra inte skulle kunna vilja bli min vän. Jag menar, jag ger den mat, jag spelar för den och allting. Ta mitt nick som en nypa salt, knarkpojken. Min idé är seriös och anledningen till att jag inte vill jobba på en cirkus med djur är för att jag inte tycker att djur ska behöva klämmas fast i burar hela tiden och att man tar bort deras vilda sida och försöker göra dem till människor, som de är björnen, tjejerna. Jag får ha en relativt hög bur för att ormen ska kunna dansa till musiken. Det där med att de skulle vara döv är skitsnack. Och det där med att de skulle vara blind är total bullshit då en orm har ögon. Den kanske är blind när ormen är en valp. Precis som hunden. Om ni sett valpar så öppnar de inte ögonen förrän efter cirka 10 dagar. Jag ska till mitt gamla tonårsrum imorgon och hämta upp min blockflöjt och min spelbok. Allt handlar om att hitta tillbaks till den gamla jag när jag spelade blockflöjt i skolan. Ja, jättebra tycker jag. Jag säger det. Skicka ut knarkpojken på Drottninggatan med sin blockflöjt så kommer ormen på studs.
Jag vill se han i Draknästet.
Det vill man ju se, men inte för att inte för att man vill se en framgångshistoria.
Kanske inte.
Man vill ju, det är något annat man vill se.
Ja, flöjten.
Det är jävligt konstigt att kolla på Draknästet och bara vill ha framgångshistorier. Och bara så, oj jävlar vilken duktig entreprenör. Oj jävlar vad driftig den tjejen var.
Men det kan ju vara så, det är ju så fruktansvärt att se det ibland också när ja, de blir, när de är så otroligt dåliga entreprenörer.
Ja, gud ja. Men det hade varit värre om alla var bra.
Ja, jo, absolut hade det varit.
Så Lyxfällan är bara riktigt. Det är helt omvänt. Framgångsrika människor. Åter till filmmanuset. För hur gick det då för kungskobran och geten? Jo, det gick ju så här. När Sir Väs och geten når vildmarken blir de infångade av skansenjonan direkt. Men efter att de räddat Jonas son från att falla ner från ett berg så ser Jonas att dessa varelser inte är monster utan hjältar och bestämmer sig för att låta dem återvända till naturen. Geten och kobran kutar rätt ut i det vilda och ja, de dör ju antagligen eftersom att de är helt jävla skitoanpassade till vildmarken. Men innan det så ställer de sig på ett jättestort grönt fält och skriker.
That they may take our lives, but they'll never take our freedom.
Snipp snapp snut. Så var Netflix, Emma Knyckare Productions filmen slut eller slut. Jag är väldigt nöjd med slutet. Det kändes väldigt autentiskt. Ja. Jonas vill att geten ska vara fri, nämligen. Till P4 Kalmar så har Skansen Jonas sagt, citat, jag är inte särskilt orolig för getens framtid. De äter allt. Den har väldigt bra ute i skogen.
Och då har Jonas blivit intervjuad om den där geten utanför Kalmar?
Ja.
Framförallt för att han
hade honom på tråden. Han tar ju varje chans att få prata så, om
djurs
välmående och framförallt lite om Skansen-akvariet.
Nu när vi pratar om någonting som har rymt från din arbetsplats och du är direkt ansvarig för. Har du någon het take på den här geten i Kalmar?
Han har inte pratat om ormen.
Nej.
Utan då skickar han ju sin kollega. Han drog till Spanien. Men geten, det var han med på länk, absolut.
Det är lite mindre hotfullt för honom att prata om djur utanför hans arbete.
Ja, precis.
Det är klart, och den kanske inte är en rysk agent heller.
Nej, exakt.
Han verkar inte alls vara lika intresserad av att uttala sig om sina egna djur som av om andras djur. Nu byter jag kanske ämne lite. Men snackas det inte alldeles för lite skit om Skansen Jonas? Han är liksom, tänker jag, Sveriges absolut mest fredade kändis. Alltså har man någon gång hört någonting illa om Skansen Jonas?
Inte vad jag kan komma på, men nog kan jag tänka mig att det cirkulerar något rykte av sexuell natur på Flashback, skulle jag ju gissa.
Man gissar det.
Ja, det borde det väl ändå göra. Ja. Det borde det, det gör det ju också. Att det skulle förekomma det i det här gamla protokollet och så vidare.
Ja.
Men alltså, det är ju, men han pratar ju liksom om allting. Alltså jag tänker så här, någon skit måste det väl ändå finnas liksom på den här mysfarbron. Och faktiskt inte ens Flashback levererar speciellt mycket. Alltså det värsta jag kan hitta då, det är ju då att han skulle vara pedofil och figurera i något sånt där protokoll, vilket slås ner ganska fort av någon annan som figurerar i protokollet på riktigt.
Det är inte konstigt att de drar till med pedofil när han jobbar med djur.
Ja, det är konstigt.
Det är ju fan...
Det är bara att ta första bokstäverna. Zo. Och bara fill in the blanks, guys.
Jag tycker fan det. Jag har långsökt av dem. Ja, bättre kan de fan, killarna.
Nej, men det levererar... Alltså, det är inte bra grejer. Liksom. Det är dålig leverans. Det värsta jag kunde hitta i skvallertråden om Skansen Jonas, det är en grej som TCJ skriver. Han skriver, han är cool, Jonas, men vuxna män i safarikläder? Frågetecken.
Mm-hmm.
Ja, det är liksom... Mm-hmm. Ja, det är det värsta.
Har han haft det någon...
Ja, men han har väl såna bärsa kläder.
Ja, det har han. Har han väl. Men jag har aldrig sett någon hatt.
Nej.
Tyvärr, känner jag.
Ja, det är
borde han
ha. Det borde han ha. Han är ute och pratar om...
Jag tycker det är jävligt tjusigt. Alltså.
Ja, du gillar det koloniala.
Mm. Jag är för det. Mm. Jag tycker också den hatten är så himla trevlig. Man kan spätta någon med.
Ja,
med stålhätta i. Den är trevlig igen.
Användaren Musarm skriver, jag har fått en rejäl utskällning av Jonas. Han skällde på mig för att han tyckte att företaget som jag jobbar på behandlat en lemur på ett icke-korrekt sätt.
Ja,
ja, det är liksom...
Jag gissar 100% att Jonas hade rätt i det.
Förmodligen.
Ja, och också...
Jag tycker inte några företag ska hantera lemurer.
Nej, det låter...
Det blir inte direkt så jättejuicy. Det tycker jag inte. Det är liksom inte så... Nej, det är inte så smaskigt. Volmer gör ett försök. Tidelag kanske.
Ja,
där fick
snyggt.
Ni det tjejer. Mm.
Ja,
Ladisius fyller på. Han har tydligen varit och tallat på dvärgschimpansers kön i Kongo.
Mm-hmm.
Ja, och sen så länkar han till en GP-artikel. Men där säger ju Jonas själv så här. Jag har haft ett projekt i Kongo för att rädda bonobor. Och blev det den minsta konflikt så var det enda jag behövde göra, det var att vidröra deras genitalier. Man kramade lite på hanarnas pung så var det glada miner på en gång. Säger Jonas. Ja, säger det själv. Men alltså... Det är så gör väl alla som trilskas med bångstyriga hannar, tänker jag. Det är liksom det som är det tråkiga med Skansen Jonas skvallertråd. Det är inget skvaller, utan allt är bara sant. Och det är dessutom grejer som Jonas själv berättat och bekräftat.
Det är lite som med Inas skvallertråd när det stod jag har hört att Ina Lundström samlar på många olika saker. Och att det är väldigt, väldigt mycket grejer hemma hos henne.
Ja,
det var typ det enda du har pratat om.
Du får inte komma ut.
Nej. Jag har jättemycket sladdar i en korg. Oh,
ja. Ja, men precis. Någon skriver han lite tidelag kanske, frågetecken. Ja. Och så är såklart, då Jonas, va, absolut. Jag klämmer på A-pungar, det är inga konstigheter.
Mm. Men är det tidelag om det är självförsvar?
Det blev det minsta konflikt.
Jag vill inte öppna upp för den frågan. Förlåt, det var inget.
Användaren Bjud skriver till exempel Jonas hejlar ibland åt sina strutsar. Också sant.
Mm.
Ingenting som har kommit fram genom någon sån avancerad visklek överhuvudtaget. Bjud syftar på när Jonas var med i Allsång på Skansen och förklarade för Lasse Berghagen varför strutsar var det perfekta husdjuret för nazister. Då sa han, det bästa sättet att bli av med en emu, det är att göra en Hitlerhälsning. Och så gjorde Jonas en Hitlerhälsning tillsammans med orden Heil Hitler. Ja.
Nej, det kan väl ändå inte ha hänt?
Det har absolut hänt. Ja, men det där var från en artikel, det där var inte från Flashback.
Nej, okej.
2006 så skrev...
Så han har hejlat och tagit schimpansen på bären och ändå inte cancelad.
Jag tycker det här låter magstarkt. Ja. Lasse Berghagen, det var ju för sig ett tag sedan. Man kanske var mer liberalt inställd.
Nej, det var inte. Folk blev jättearga.
Aha.
Jättearga blev de. Både nazister och inte nazister.
Nazister.
För nazister tyckte då att de anmälde till granskningsnämnden och sa att man kränkt vår integritet.
Va? My culture is not a costume. Så de med. Fan vad sjukt i så fall.
Medan farbröder tyckte att det var opassande att hålla på med Hitler och Hitlerhälsningar i Allsång på Skansen på en helt vanlig måndag. Om det nu gick då. På den tiden, användaren 2006 skriver Jonas Wahlström sa att homosexuella män i Stockholm besökte Skansen för att djurparkens nya nakenrottor liknar penisar. Ja. Och magsäck, också sant. Också helt sant. SVT gjorde en artikel om detta. Då skriver de, Jonas Wahlström gästade morgonpasset i P3 för att prata om djurparkens nya nakenrottor. Varpå programledarna kommenterade djurens likhet med penisar. Wahlström svarade då att, citat, vi lanserade våra nakenrottor som vandrande penisar. Varenda bög i hela Stockholm var här första veckan. Skämtet gick inte hem hos en av programledarna, Kodjo Akolor, som i sändningen sa att skämtet inte var okej. Okay. Jonas och sin
varför
sida...
Varför det?
Ja.
Det var väl toppen. Ja. Toppen skämt, skulle jag säga.
Jag gissar att Hanna inte sa emot.
Nej, det hoppas jag inte.
Jag gissar att hon har någon av de där naken djuren hemma.
Sen så...
För att locka in homosexuella män.
Kom fi. Sen så skriver han, Jonas och sin sida menar att det inte var något skämt. Han säger, det var inget skämt. Det var ett faktum. De är lite skrynkliga, lagom stora, skära och hårlösa. Ja. Så var det. Alltså Jonas lanserade ju nakenrottorna exakt så. QX gjorde ett reportage om det och alla bögar kom och tittade och var glada. Och det här med att Jonas jobbar som rådgivare i djurparksfrågor åt Nordkorea då, som Flashback skriver om, också sant. Det berättar han jättegärna om. Medalj har fått och så vidare. Men det här då som Flashback skriver om att Jonas stulit ett barn från Guatemala, det kan väl ändå inte stämma? Jo, det gör det, och Jonas är stolt. Aftonbladet skriver, när Jonas Wahlström skulle ta hem sina två adopterade barn lurade han svenska staten och smugglade in den äldsta av dem i landet. Svenska myndigheter menar att man inte kunde ta hand om två nyadopterade barn på samma gång, säger Jonas. Vid Arlandas tullkontroll distraherade Jonas Wahlström kontrollanterna med en bur dvärgsilkesapor. De var mer intresserade av mina djur än något annat, så de missade att jag hade ett barn för mycket.
Det är helt sjukt.
Men, alltså, men också noll juice. Det är väl det som är det sjukaste av allting. Eftersom att Jonas har berättat det själv i en bok. Han har skrivit om Skansen-akvariet, såklart, för att göra lite till PR. För Jonas älskar att prata om Skansen-akvariet. Alltid, förutom just nu när en dödlig giftkobra är på rymmen. Det var också otroligt, för den här boken kom ut. Den kom inte ut på Bonniers. Han hade gått själv till Albert Bonnier för att ge ut den och blivit refuserad. Och då säger Jonas att Bonniers är klåpare som vägrade ge ut Astrid Lindgren. Och då gavs den ut på ett mindre förlag. Och så firades ju då den här boken såklart med spindlar, ormar och elefantöl. Och det gör ju ändå att man till syvende och sist...
Men det är sjukklubbar, va?
Vad sa du?
Elefantöl.
Sjukklubbar, ja. Alltså. Och alltså, när man hör det, elefantöl, Jonas, alltså, då är det, alltså, då känner man ändå så här... Han är en vacker människa. Det här är vackert, tycker jag. För till exempel, när krokodilen bet den här kräftskivemannens arm, när han bet av den, om vi ska vara helt ärliga, ja, då satt Jonas i Nyhetsmorgon och tog fullt ansvar. När tanter blir arga för att Jonas säger att katter är lustmördare och borde hållas inspärrade för all evig framtid och aldrig mer få gå ut, ja, då tar Jonas tanternas mordhot med ro och säger, jag är inte rädd för några gamla käringar, vilket såklart ledde till ännu mer mordhot från tanterna. Jag skulle vilja påstå att Jonas Wahlström är en man som står för det han säger. Han är en man som står för det han gör. Han är en man som dricker elefantöl och menar det. Men framförallt så är han en man som tar varje tillfälle han får att marknadsföra Skansen-akvariet, förutom just exakt nu. Men annars, inga problem. Och Hitler och Pride-rörelsen får också gärna vara med. Alltså, att han dricker elefantöl,
ja,
det väger fan ändå upp Jonas otroliga...
Rätt långa lista.
Entreprenörsanda, tycker jag. Alltså.
Verkligen.
Herregud, vilken människa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flashback. Idag ska jag prata om poliser.
Ja.
Vi har faktiskt fler poliser än någonsin i Sverige. Över 22 000 har vi. Morgan Johansson skröt i somras om att det var resultatet av Socialdemokraternas satsningar. Att de är så många.
Varför säger alla hela tiden, oavsett politiskt parti, att vi måste ha mer poliser?
Det gör de.
Vi har jättemånga poliser.
Helt korrekt spaning. För Ulf bara, sossarna, skit i er. Vi ska ha ännu fler poliser. Hur många poliser ska ni ha, Ulf? Jättemånga poliser.
Nej, men sossarna har ju redan, de har väl sänkt kraven på polishögskolan.
För att skaffa fler poliser.
Precis, vad ska Ulf göra?
Han ska bara skaffa ännu fler.
Ah, okay,
det finns väl säkert lite olika anledningar och sätt man ska få fler att bli poliser och värvningskampanjer och sånt där.
Men absolut inte höja lönerna.
Nej, inte höja några löner. Det roliga är att om man frågar poliserna själva, då har de en ganska lång lista på förändringar de gärna vill se. De vill ha bort straffrabatten, 73% av dem. Nästan lika många vill att fler ska kunna utvisas. Fler poliser kommer på en skamsen femte plats. Och det kan man ju verkligen fråga sig varför. Det känns ju naturligt annars inom ett jobb att man kanske vill ha lite fler kollegor som kan hjälpa till med böset. Men jag tror att det kan bero på att det är så himla svårt att hålla reda på poliser för poliser. Alltså, för ju fler poliser, desto fler poliser som kan göra fel. Jag har en liten lista idag med fem händelser bara från den här senaste perioden som nog gör att många poliser kände när de fick frågan att nej, tack, vi behöver faktiskt inte fler poliser. På femte plats har vi nyheten från i våras som avhandlas i tråden "Känd polisman åtalas för stölder från ICA-butik". Bappelsin citerar Expressen i trådstarten: "Personalen i ICA-butiken fick misstankar om att den kände polismannen systematiskt plockade på sig varor utan att betala. Nu åtalas han för att ha tagit 7 kvällstidningar, en ost och bakplåtspapper." Jävligt konstig stöld.
Vad skulle han laga av det?
Ja, man undrar.
Vad sa det? Ost, bakplåtspapper
och 7 kvällstidningar. Det finns ju väl bara Aftonbladet och Expressen kvar.
Ja, men var det inte utspritt över en period då? Var det flera olika stölder?
Ja, det vet jag inte. Det här var då vad han blev åtalad för. Och ser det mera fälld.
Ja, det
för.
Man kan ju rulla det mesta. Allt det kan man ju rulla ihop utan osten.
Ja, osten, precis, kanske det var de 7 tidningarna var till för då.
Det kanske var det bara,
jag är en
helt
vanlig person som köper 7 kvällstidningar, titta inte på mig. Han nekade till brott då och sa, om jag vore skyldig, då hade det varit mycket bättre orkestrerat. Det här är lilla Jönssonligan.
Just det.
Dessutom säger den här polisen då, den här kända polisen, att butikspersonalen var väldigt otrevliga och att han var utsatt för ett drev. När personalen sa till honom var han också så, nu har du verkligen gjort din dag, va, till den här butiken. Beträdet som får som sätta till, dit en polischef.
Som ser till att man inte får snatta.
Som, ja, precis. Att man inte behöver 7 kvällstidningar. Ingen behöver 7 kvällstidningar. Men han dömdes nu bara här om veckan för ringa stöld. Det jobbiga med den här situationen då är att den här polisen är väldigt framgångsrik och ofta syns på TV. Tänk att behöva åka ut som nyutexad polis för att höra sin profilerade chef över varför den har snott 7 kvällstidningar. Den här polisen var dessutom i 60-årsåldern och borde ha gått i pension för länge sedan.
Korsord. Jag förklarar.
Korsord kan det vara. Man fattar i alla fall varför poliserna inte vill ha fler poliser. Gå i pension, gubbjävlar. På fjärde plats hittar vi kanske det allra värsta. Influencer-poliserna.
Ja. Mm.
Poliser som använder sin fina uniform och sitt skinande sanktionerade våldsmonopol till clicks and views and likes. Mm. Polisen Viktor Adolfsson kritiserar en kollegas klipp och säger vi ska inte fjanta runt angående en extremt hyllad film på TikTok från förra månaden som tråden polis gråter på TikTok handlar om. Jag kommer absolut inte spela upp det här klippet. Det är för vidrigt. Och då är ändå min tolerans för sjukma, ja men övermedel skulle jag säga. Initierade chakrunksmaraton, detaljerade redogörelser för sounding eller en hel hög med paugs. Det rinner av mig som en teflonpanna. Men när jag i morse fick se en poliskvinna fälla en tår in i sin TikTok-kamera över att hon fick lämna ett dödsbud om ett barn som dött till barnets föräldrar och sen la på whiskey lullaby i bakgrunden. Det är för grovt. Det tyckte inte Expressen som återpublicerade klippet, men det tycker jag och det tycker Flashback med. Kunundrum skriver den där sista lilla inzoomningen på hennes ögon så man inte missar att hon är tårögd. Och väldigt många i poliskåren är också kritiska då. Viktor Adolfsson igen då, som uttalade sig i början, han säger att han skämdes när han såg den. Apropå det då uttalandet så skriver Flashbackaren Läskig: jag förstår inte riktigt varför Viktor Adolfsson sitter och gnäller. Han har ju varit ytterst ansvarig till TikTokifieringen av polisen. Ja, precis. Mm. Viktor är the original influencer-polis och ligger bakom Twitterkontot YB Södermalm. Ah. Där han för nästan 200 000 följare berättar om tokroliga ingripanden mot psyksjuka och posta bilder på pundiga knivar med blod på som missbrukare går runt med. Och man kan ju fatta hans motiv till att inte tycka att det ska bli fler poliser, det vill säga fler influencers som kan ta hans sponsor, samarbeten och views.
TikTok. Man kan känna så här då. Jag tycker att de ska ha högre lön om de måste stjäla bakplåtspapper. Mm. Tycker att de ska ha mindre lön om de får sponsorspengar.
Om de är influencers. Ja, ja det tycker
så
jag
det borde väl gå jäm- så det, lönen som de har då borde väl vara bra nu då?
Jag tänker det. De borde i alla fall bli färre.
Just det.
Och helt vanliga poliser som inte är influencers, de vill nog också ha färre poliser. För det måste ju vara sjukt jobbigt att scrolla igenom sitt TikTok-flöde och se en kollega krysta fram tårar till Whiskey Lullaby, som också är en otroligt överskattad låt. There I said it. Vi går vidare till tredje plats. För det här med att köra bil och att vara pruttfull, det är en dålig kombo, det vet alla. Lägg till att vara polis och det blir ju ännu sämre. Som exempel tar vi nyheten om en rattfull polis som blev stoppad utanför Sahlgrenska i Göteborg tidigare i år. Det var ett vittne som såg en bil som vinglade precis utanför sjukhuset med en polis i. Det är ett så himla dåligt ställe att köra rattfull.
Ja, verkligen. Det är mycket andra blåljuskollegor där.
Det är ju det. Mm. Och i Flashback-tråden så framkommer det då att det var fråga om 2,26 promille i blodet på poliskvinnan.
Det är många elefanter.
Det är väldigt många promille. Det är nära medvetslöshet. Va?
Det är garanterat en person med stora missbruksproblem. Mm. Och dessutom en kvinna. Poliskvinnan, säger Flashback. Jo. Då var det ju inte så konstigt. Tompa 81 skriver, värdegrundspolisen slår till igen. Vem kunde ana att värdegrundsantagning skulle bli en cirkus? Lesbisk, berättar någon att hon är. Ja, men där har vi det. The Jacket skriver, herregud, läbbar är verkligen alltid helt sjuka i huvudet. Och Titanic Survivor, ja, det var alltså en polis inkvoterad på grund av sin sexuella läggning. Det finns också en ilska mot Göteborgsposten som först rapporterade om en polisman när det var en kvinna. Mm. Vilket då skulle dra skam över män, tycker Flashbackarna, som aldrig skulle fylleköra på just det viset.
Vi har en kompis som en gång skrek till en ridande kvinnlig polis att polishästen är det enda djuret som har fittan på ryggen. Mm. Då blev det jakt.
Det är en klassisk
sägning. Det är svårt att springa.
Det är en bra sägning.
Ja, men det är svårt att springa ifatt en polishästs kvinna. Ja. Jättearg blev hon. Mm. Oj, varg. Varsågod, fortsätt.
Nej, ingen fall. Winnie föreslår att GP borde skriva polisa istället då, som ska vara något nytt slags kvinnligt ord för polis.
Är det sant?
Ja, nej, men jag tror bara det är Winnie som använder det faktiskt.
Kan man lika gärna säga fittan på ryggen?
Ja, kan man verkligen säga. Mm. Men kanske beror det inte på att det var en läbbkvinna, utan är mer som Bismarck skriver. Det är förståeligt att man super med det jävla skitjobbet. Ja, det är inte så konstigt att många poliser faktiskt inte vill bli fler. För vittnet som såg den här polisan ringde ju polisen som fick komma och gripa sin poliskollega som vägrade gå ur bilen, så de fick liksom kravla sig in. De kanske trodde att de den dagen egentligen skulle ha slutat tidigare, hinna handla på vägen hem, säga hej till ungarna, och så blev det så här på grund av en jävla polis. Till protokollet ska också föras att polisen utanför Sahlgrenska nog inte var lika missnöjda som poliserna i Lund tidigare i år. Där var det en, hör och häpna, heterosexuell polisman som körde superrattfull efter en misstänkt kvinnomisshandel, gravt påtänd med tjänstepistol i en påse i sin privata bil.
Wow.
När polisen kom för att gripa sin poliskompis gjorde manspolisen motstånd och försökte köra på sina kollegor.
Ah.
Just de kollegorna tror jag röstade nej i undersökningen om de ville se fler poliser. Och det här är bara ett litet axplock.
Ja, vilken gegga alltså. Vilket brott som var värst.
Ja, av alla de där.
Alltså när man ska välja vad man fokuserar på sen.
Ja, just det. I åtalet. Ja, jag har faktiskt inte följt den här rättegången riktigt. Men fuppen finns ju.
Jag cyklade ju en gång full mot rött.
Mm.
Och hade inga lysen på cykeln. Och då tog polisen mig. Och då var de så, vilket ska vi ens börja någonstans?
Ja.
Alltså de kände så med mig som ändå hade lite smär. Hur känner de då med den här killen?
Den här killen.
Kommer direkt från en misshandel.
Ja, men fatta och behöva bli ut. Och så bara, åh nej, det är den rötna jäveln. Mm. Och så försöker han köra på en. Och så är det hans kollega. Och så har han pistol. Och, fy fan vad tråkigt. Jobbigt. Fler poliser betyder ju fler kollegor. Och därmed fler problem för övriga poliser.
Ja, det låter ju så.
I veckan kom en nyhet där man kände att nej, det var droppen. Ingen polis ska någonsin mer behöva stå ut med andra poliser. Och nu är vi upp framme vid andra platsen. Och det här är också från Göteborg. Yay till oss, antar jag. Det här som GP skrev om då, citat. Polismannen har enligt sin arbetsgivare kallat chefer och kollegor för himler, jävla bögjävlar och idioter. Dessutom bedöms hans produktivitet vara så låg att cheferna undrar vad han gör på sin arbetstid. Mm. Sen står det då att mannen har jobbat med bland annat ingripanden men blev omplacerad till utredare på grund av, citat, olämpligt uppträdande gentemot medborgare och samarbetspartners. Man är så jävla nyfiken på att veta exakt vad det är som har hänt i den här situationen. För det är ju inte kollegor, det är samarbetspartners.
Och det är inte Skansen, Jonas.
Och det är inte Skansen,
det är en polis.
Åklagare och random medborgare.
Gud vad intressant.
Det är en jävla formulering. En annan formulering är att polismannen hälsade på en gruppchef med orden, hej Himmler, fina gaskamrar du installerat i källaren. Om en chef ska han ha sagt, den lilla jävla serbpolisen ska fan inte få sitta och gömma sig bakom en stol. Så där satt han väl och gömde sig bakom en stol, kollegan. När han blev tillrättavisad då ska han ha uttryckt att han visst får säga så, eftersom att han anser att serber är Balkans zigenare.
Ah,
det finns också uppgifter om att han har sagt albanska jävla bögjävlar till andra chefer och kallat kollegor samt arbetsledare idioter, pappskallar och dårar.
Men du, har han eventuellt härkomst i det lite såriga Balkan?
Absolut. Diskussionen på Flashback går ifall det är kroat eller bosnier han är. Och med tanke på hur mycket hat det är i polistrådar, så fort det har hänt någonting som en polis har gjort rötet, så kommer ju Flashbacken in och säger att det är för att de anställer folk med mångkultur som liksom urholkar det ljuva, ljuva polisgråt. Mm. Och här har vi då en person som har gravt misskött sina uppgifter och som har uppenbar invandrarbakgrund. Och får då kanske otippat, men kanske också inte alls otippat, jättemycket stöd från Flashback och användaren politruken. Man ska nog ta vad polisledningen säger med en nypa salt. Det finns inget så effektivt som när HR och ledning tillsammans ska frysa ut en person. Då heter det låg produktivitet och samarbetssvårigheter. Nej, det här låter som en gubbe av det gamla virket med rätt värdegrund som står upp mot mesigheten inom polisen. Och det fortsätter. Pris svarar, är det här verkar som en person som har anammat Flashback totalt. Och sick my duck, alltså han har ju inte fel. Och knarkblomman, jävla PK-poliser som blir skitnödiga. Han är ju bara lite edgy. Sjukt nog så lyckas Tompa 81 ändå styra in skutan på det här mer klassiska Flashbackska spåret när det kommer till poliser. Vem kunde ana att värdegrundsanpassad utbildning skulle leda till kaos och inkompetens som sprids inom kåren? Som sagt, polisen idag är endast att se som beväpnade, känslostyrda vänsteraktivister. Inte lagens långa arm. Jag tycker inte han låter jättemycket som en vänsteraktivist.
Nej.
Känslostyrd kan jag gå med på.
Ja.
Absolut. Profanity skriver, ha, det blir ju bara bättre och bättre. Och syftar på en ny artikel i Expressen där det här framkommer. Polisen har kallats till 30 samtal om misskötsamhet, samarbetsproblem och inte minst undermålig arbetsprestation.
Gud vad svårt det är att sparka någon då.
Ja, det är svårt. 30 samtal. Polisregionen Väst säger det är oklart vad mannen gör under sin arbetstid då, förutom att hota människor till höger och vänster. Under en period på över 7 veckor konstaterade polismannens chef att det inte gått att hitta en enda synlig utredningsuppgift som polisen i fråga producerat. Efter ett tag insåg hans chef att mannen aktivt hade försökt manipulera polismyndighetens IT-system för att få det att se ut som att han jobbat. Citat, det mannen gör är att han lägger till eller tar bort en punkt i texten på redan upprättade utredningsuppgifter. På detta sätt ser det vid en första anblick ut som att han aktivt arbetat med ärendena, vilket inte är fallet, skriver Polisregion Väst.
Ja. Men du, är det inte konstigt att på den där önskelistan som poliserna hade, mm, att en kraftig försvagning av LAS inte var med på den? Ja,
den borde ha seglat upp först.
Ja, man tycker det. Ja.
Möjlighet bort med straffrabatt på andra plats, ja, och så
precis.
På första plats bara,
avskaffa LAS.
Ja. Något så in i helvete. Mm. Men det här med att sitta och flytta ett punkttecken för att ändå se ut, ja, som att man har redigerat ett dokument, man blir imponerad.
Men är detta, ja, samma kroat?
Ja, det är samma kroat.
Ja, det är samma. Ja. För det lät ändå lite vänsterblivet.
Ja, det, precis. Jag. Den delen var lite vänsterbliven och arbetsvägra. Ja. Men flashbackarna är fortsatt imponerade och Coca Vanilla skriver, om du aktuelle polisman råkar läsa i tråden så fortsätt stå på dig mot de förkuckade hänflaterna inom poliskåren. Det är nog inte jättemånga av hans kollegor som håller med, tror jag. De måste nog känna att en avstängning, det hade nog varit någonting. Mm. Jag tänker särskilt på den här kollegan som ska ha gömt sig bakom en stol. Han måste ju ändå vara glad för en avstängning så att han kanske får komma fram någon gång.
Ja.
Och då tar vi oss till första platsen. Det ultimata skälet till att poliser känner att nej tack, det räcker med poliser nu. Att de är så skeptiska till nyrekryteringar, det berättades det om förra månaden i Aftonbladet när rutinerade poliser larmade om att väldigt många poliselever inte håller måttet när de utexamineras. Vilket man kan läsa om i flashbacktråden. Polisaspiranterna kan inte ens tanka bilen. Just det handlade om att de då hade hällt bensin där spolarvätskan ska vara.
Nej, men det är ju väldigt svårt att få till.
Det är svårt att få till.
Det är verkligen...
Men det borde vara effektivt mot frost.
Nej.
Men också svårt att komma framåt.
Mm. Ja, precis. Ja. Men det är ju jävlar vad dum i huvudet man är om man öppnar motorhuven, mm, istället för tanklocket.
Det här är jag, inte ens jag har gjort det.
Nej, jag tycker att det ska mycket till för att man...
De har ju sänkt kraven, det har, ja, de. Och håll i er nu, för att det kommer mera. Det framkommer också fler vittnesmål i den här artikeln från erfarna poliser som säger så här till exempel om aspiranterna. De har så begränsade kunskaper i att tala och skriva svenska att de inte kan genomföra en enkel avrapportering. Och en student sköt under en övning en lärare som figurerade som en berusad person som vägrade lämna ifrån sig en spritflaska. Studentens förklaring var att spritflaskan var ett livsfarligt vapen och att det därför var rimligt att skjuta. Och vi går vidare. En student fick i ett skriftligt prov frågan, hur ska du hantera de här 3 misstänkta ungdomarna? Studenten svarade, jag griper horungarna. Krabb och fix tror att det
är väl jättebra, det är väl exakt det här vi vill ha, hårdare tag.
Ja, jag vet inte det. Alltså.
Är det inte det? Det är väl det vi har bestämt nu.
De här erfarna poliserna är i alla fall inte svin nöjda med, nej, att det, okay, utbildas så himla många poliser på det här sättet. Krabb och fix tror att boven i dramat är att många nyrekryter är invandrare eller sojapojkar eller kvinnor eller kanske alla 3. Mm. Bilingualbäven 2.0 kommer med ny fakta från artikeln. En student blev underkänd i en övning med vapen. Då fick studenten ett sammanbrott, la sig på golvet och skrek. Personen var inte kontaktbar, man fick byta lokal för att kunna examinera kamraterna. Krulf kommer in och skriver: jag har själv arbetat som polis i yttre tjänst i snart 10 år. Då jag har varit aspirantinstruktör känner jag igen en del av vad artikeln tar upp. Det är katastrof att sänka kraven för att få in fler. Hellre färre som kommer ut än kollegor som blir en belastning eller fara för mig och resten av polisen. Det här är ju intressant, va? Ja. En verklig polis i Flashback-tråden. Frågorna, de haglar in. Folk är tacksamma över inblicken. Vill veta vad de ska kunna göra för att... Nej, det blir som det brukar bli. Krulf beskriver åtgärder som polisen skulle behöva. Högre lön, säger Krulf. Mer säkerhet. Bättre befogenheter. Men Flashback, liksom politikerna, för helt andra diskussioner än de poliserna själva är intresserade av. UK skriver i tråden... Ali och Mohammed är våra mest populära namn på nyfödda barn. Nej, det är Noah, William och Lidan, skriver Sobrusek. Det skylls på poliser i Pride-tåg, det skylls på sojamjölk och det skylls på invandrare. Och allt detta varvas med så kallade skämt. Ur den så kallade filmen Polisskolan, ackompanjerad av ett jävla hellregn av så kallade gråtskratts-emojis. Och polismannen Krulf, ja, han ger ju upp och han återvänder inte heller till tråden. Han hinner väl inte. Han måste väl, ja, trösta en aspirant på småtimmarna i utbyte mot 2% OB-tillägg.
Jag sprang på en tråd i Aktuella den här veckan som man kan säga väckte många olika saker inom mig. Och ni har säkert sett den. Det är tråden om Tambergskolan i Lycksele, mina hemtrakter, som försökte införa en skolmatsedel med närproducerad och ekologisk mat. Och det var någonting magnetiskt med den här tråden som jag inte riktigt har lyckats sätta fingrarna på än. Alltså det kanske var att jag upplevde någon slags inre slitning mellan å ena sidan gänget som kallade de klagande för bortskämda jävla fittungar som inte vet hur bra de har det, och å andra sidan de som skrev att det är inte så konstigt att kids inte vill stoppa blåmusslor i huvudet.
Ja, de kunde inte laga mat och så.
Blåmusslor.
Ja, blåmusslor till exempel. Ingen äter det.
Nej, det är ingen som äter det. För det man vet om blåmusslor när man växer upp i Västerbottens läns inland, och nu generaliserar jag kanske lite utifrån det jag själv visste, det är ju att de är en jävla grogrund för magsjuka.
Ja, men så det tror jag. Jag tänker att det bara är vid kuster, vid västkusten specifikt. För de måste ju ätas direkt. Ja. Så det är inget transportdjur. Det är
nej,
det inte.
Jag tänker
inte
det. Vilken
intressant skollunch.
Vad sa du?
Vilken intressant skollunch.
Visst är det. De hade någon princip om när, att allt skulle vara närodlat. Men folk är så, jag vet faktiskt inte. Nej. Om blåmusslor är särskilt närodlade.
Nej.
Jo, men i alla fall, i den här trådjäveln, tydligen så fick den tyska kocken då, som ansvarar för den här närodlade, klimatsmarta förändringen, byta tillbaka till den gamla matsedeln eftersom att han, hans kockar och deras närstående fick motta hat och hot. Och jag är faktiskt på ett sätt för den typen av hot, eftersom att det är någonting otroligt med att tappa det så mycket över en vegetarisk moussaka med hållbart klimatuttryck att man hotar kockarnas barn. Alltså det är en brist på självkontroll som gör mig lite avundsjuk. För tänk vad bra om han skulle må om man fick hiva ut den där typen av känslor utanför kroppen och liksom slapp härbärgera dem på insidan. För det här är ju känslor som är ganska dyr i drift, nämligen. Jag tror att jag själv skulle bli väldigt tjock och välmående om jag slapp lägga band på mig själv. För jag är helt övertygad om att 90% av min energiåtgång, den handlar om att trycka ner olika känslor och impulser som inte är socialt acceptabla.
Det skulle vara då som att kugga på ett test under polisutbildningen, fast alltid. Om allting. Att man tappar det kring varenda grej.
Exakt.
Ja, exakt så. Nej, men, och skolmaten, den är ju ett jävla känsligt ämne. Folk har upprörts på övren på olika sätt i alla tider. Och förutom att den kan vara äcklig så föreställer jag mig också att den kommunicerar en kultur. Alltså en svensk matkultur. Och jag ser framför mig att liksom, genom skolmaten så berättar man en liten historia om vad man äter i det här landet. Och när folk då inte känner igen sig i matkulturen, ja men då blir vissa av dem vansinniga. De kanske känner sig liksom rotlös eller utanför. Och det kan vara därför. För att det är viktigt för folk att identifiera sig med den maten som serveras. Att de så kallade temaveckorna upprör allra mest. Nu för tiden så är de så kallade klimatsmarta temaveckorna väldigt populära i skolmatsalarna runt om i landet. Och överallt på internet så kan man se spår av föräldrar som har tappat det på grund av de här veckorna. Jag hittar bland annat ett svar på ett klagomål från någon som heter Gunilla, som hon har skickat till utbildningsnämnden i Ånge, som bara går så här: hej Gunilla, vi har mottagit din synpunkt om skolmaten vecka 45. Vecka 45 har vi klimatsmart temavecka i alla skolor och förskolor. Det serveras inte bara vegetarisk mat den här veckan. Man behöver inte läsa klagomålet i sig för att förstå hur det ser ut. Man vet ändå att det är viktigt för Gunilla med kött. Och på våran tid när vi gick i skolan så var det ju inte så mycket klimatsmarta temaveckor. Nej. Utan back in the day så var det ju andra saker som folk brann för. Mm. Ni ska få ett exempel här på en historisk temavecka från Trött Svensk. Han skriver så här: åh, jag kom på ett riktigt lågvattenmärke i skolbespisningen. Tänk nu på att i mitten och slutet på 70-talet var nästan alla lärare med i FNL. De hyllade Mao och Lenin, skanderade död åt USA på helgerna, och i skolan var det därför självklart att vi skulle ha U-landsvecka. Vi fick lära oss om hur skolbarn i Vietnam hade det genom simulerade larm om bombplan, sitta på skolgården och ha lektion och vara 10 stycken som delar på en skolbok och en penna. Ni fattar galoppen, antar jag. För att vi riktigt skulle solidarisera oss med barnen i bland annat Vietnam så fick vi då ris och vatten till lunch. Detta skulle vi få hela veckan, var planen. Jag minns en lärare som lyriskt skanderade i matsalen att detta var samma ris som de tappra imperialistmotståndsmännen åt i Asien. Dag 2 började föräldrar att ringa. Dag 3 så stormade skolan på morgonen av 30-talet föräldrar som i princip hotade den förskrämda lärarkåren med stryk om det inte blev en riktig mat i skolbespisningen.
Men var inte de också med i FNL?
Det här var en riktigt konstig skola. Det här är inte mitt svenska 70-tal, säger jag bara, föräldrarna engagerar sig.
Min far var en av upprorsledarna. Han var en stor, bastant gråsosse som faktiskt grabbat tag i en av de mest fanatiska lärarna när dispyten var som hetast. U-landsveckan, ja, den tog slut där och då. Det var väl ändå, det var väl, ja.
Vilken otrolig skillnad. Ja, precis, så att det säger någonting om när man är född. Ju, absolut. Jag kommer ihåg, vi hade att skolmaten, för vi åt ju på ålderdomshemmet då, i Rolstorp, såklart, för att man slog ihop allting. Men då skulle de liksom försöka vara lite cool och vara lite med, för att kidsen hade önskemål ju om vad som var hett. Man ville testa det här nya kebabet, till exempel. Då gjorde skolmatsalen pizzatorsk, som var torsk med pizzakrydda på. Mm. Och var så, nu är det lyx, det här är det bästa. Det här är pizza.
Ja.
Fy fan alltså.
Ja, alltså jag reagerade mest på bomblarmen där, som jag tyckte var något slags övergrepp.
Jag tyckte fortfarande att det är helt sjukt att föräldrarna ens visste vad det var för skolmat. Att de ens hade någon koll. För det tänker jag att liksom, det där är så jävla mycket ett samtidsfenomen. Mm, att föräldrar håller på och bryr sig om vad deras barn får i skolan.
Jag var mest chockad över att inte alla föräldrar var med i FNL och tyckte att det var en bra idé att äta ris.
Just det.
Jag tänkte nästan att det här närvarande föräldraskapet, typ, varför du bara ris i skolan? Oh my god, jag går dit och pratar med dem. Den känns mycket mer 2022.
Jag skriver i V-klass.
V-klass, ja, fan vilken succé, hörni. Nej, men alltså, vi tre, vi är ju lite yngre än Trött Svensk som skrev det här. Men jag kommer ändå ihåg att vi hade FN-temaveckor i skolmatsalen i samband med FN-dagen. Hade ni också det?
Ja, men olika flaggor på olika bord. Och så fick man olika mat beroende på vilket bord man hamnade i, va?
Jaha. Mm. Ja, vi hade olika dagar, eller olika...
Ja, så kanske det var. Jag blandar alltid ihop det här med Berts dagbok, för där beskrev han någonting.
Aha, okej.
Okay. Men då var det typ att de som var... Nu är det inte fakta då, utan från Berts dagbok vill jag vara noga med. Men att de delade in skolan i typ att vissa var u-länder och fick typ så bara ris, medan andra fick typ tre rätter.
Och dyngmycket stryk på rasten.
Det låter som mitt 70-tal.
Verkligen.
Vad otroligt. Min dotter har FN-vecka nu. Mm. Ja. Men hon har inte sagt någonting om maten. Bara att hon sjunger så, det finns inga soldater med, finns inga pågår i fullt brinnande krig.
Ja, absolut.
Inte de ramserna vi fick köra om att vissa barn är bruna men de är ändå bra. Vissa är gula och de kan man ändå ha. Jag kommer inte ihåg exakt hur visa.
Och nu ska vi spela på dem på rasten. Nu ska de få stryk.
Och, jag minns i alla fall särskilt den afrikanska dagen någon gång på mellanstadiet. Det är en stor kontinent att representera i en enda lunch. Och man får väl säga att det gick lite så där. Jag kommer ihåg hur tyst det var i matsalen och hur tystnaden till slut bröts av att någon väste: nej men vad i hela helvete. Och det var inte särskilt gott, för det blir ju sällan gott när någon vars smakpreferenser är brunsås ska svänga ihop någonting afrikanskt. Alltså oreganon hade ju för fan precis kommit till byn. Inte fan kunde Viola i bespisningen hantera bockhornsklöverfrön. Alltså jag tror faktiskt att den där afrikanska temadagen, den är ensamt ansvarig för eventuell afrofobi som fortfarande lever kvar i byn där jag kommer ifrån. Hur fan ska man kunna lita på någon som äter sånt här? Och jag ser ju liksom när jag harvar mig igenom internet att de här FN-veckorna, de lever faktiskt kvar på sina ställen. Det är ett format som har överlevt. Och precis som du säger, Emma, så var ju FN-dagen förra veckan. Och för att uppmärksamma det så fick barnen i Grästorps grundskolor djungelkyckling med curry som serverades med nudlar och banan. Och det står inte vilket land eller vilken kontinent som djungelkycklingen ska representera, men det känns som att det är ett exotiskt ställe i alla fall.
Ja, det är det nog.
Ja. Och även i Tierp så anordnade man för några år sedan en temavecka med världens mat. Och menyn där den andades lite mer världsmedborgarskap än djungelkycklingen i Grästorp. Men SD-politiken Agneta Colantoni tyckte att det här var rent ut sagt förjävligt. Och frågade sig varför man måste ta bort all svensk mat. Kan man inte servera pannkakor längre? Undrade hon då under världens matveckan. Mm. Maria Leopardi, alltså vilket jävla mäktigt namn. Leopardi. Fan, internationella namn de har coolt där i Tierp. Ja. Hade man inte också velat se en duell mellan Colantoni och Leopardi?
Jo, ja, det vill man.
Eller hur?
Det är då de två skansen, de två terrariemännen som förspel. Och sen sådär här sen efteråt.
Ja, absolut. Maria Leopardi i alla fall, hon är matkonsulent på Tierps kommun och hon bemöter kritiken med att syftet med världens matveckan är att, citat, förebygga främlingsfientliga tankar. Och det är att sätta ganska stor tilltro till världens matveckan, kan jag känna. Och dessutom fungerar inte det bara om ungarna tycker att det är gott.
Jo, en stor tilltro till ananas.
Ja, verkligen, exakt. Men jag menar, om alla barn hatar maten, har man inte snarare blåst under främlingsfientliga tankar i så fall? För om man på riktigt tror att man kan förebygga rasism med världens matveckan, då borde ju de främlingsfientliga tankarna också kunna uppstå.
Ja, man känner ju efter sin dos pizzatorsk att man aldrig vill åka till Italien.
Nej, men ja, det är det jag menar.
Och så verkligen de är.
Ja, precis. Och det är också någonting med det här som jag tycker är lite så peak Sverige. Alltså att tänka att broar ska byggas med hjälp av exotiska recept i skolmatsalen. Och inte genom så faktiskt kontakt människor emellan. Man ska kunna ha något samtal, tänker man sig. Liksom bjuda in någon utifrån. Nej, så kan vi inte hålla på. Bjuda in okända. Nej, nu blir det så att Viola i skolmatsalen, hon får sno ihop en fläskfilé afrikana istället. Då var det bestämt.
Ja.
Och jag vet, alltså nu raljerar jag såklart. Och de internationella veckorna, de andas säkert lite mindre 90-tal nu för tiden. Men jag tycker ändå att det har någonting. Att Tierps matkonsulent tänker att man förebygger främlingsfientliga tankar genom att servera couscous.
Mm.
Alltså tänker ni att de som äter thai-mat är mindre rasistiska till exempel? Tänker ni det? Nej, jag menar det. Men det är en undersökning man skulle vilja se.
Ja,
ja, eller hur?
Så fint FN-tänk.
Verkligen.
Av Leopardi.
Det var ju inte bara under FN-veckan som skolbespisningen liksom lät bricken vandra ut i världen, utan det gjordes utsvävningar även resten av året. Jag minns till exempel skolans nasi goreng. Ska det vara burkananas i den, Ina? Du som är en riktig indones.
Jag är väldigt glad över skolans nasi goreng. Jag är väldigt förtjust i de här rätterna allihopa. Jag vill absolut aldrig äta dem, men jag tycker om tacofisken, att den finns, kebabgryta. Fisk med frasigt täcke. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att det finns enande punkter från allra längst i Norrland till allra längst i söder.
Mm-hmm.
Som inte finns någon annanstans på hela jorden. Nej. Rätter som bara finns i Bamba. Och att det blir som en ja, det är ju supernationellt liksom. Mm. Inga regionala matkulturer som de blir väldigt utsuddade av bamba. Jag tycker det är nice.
Det är väldigt fint. Men det visar sig, det finns ett tillbehör som är väldigt, väldigt omsnackat på Flashback. Och det är den här filsåsen som man fick till fiskpanetten.
Just det, ja.
Ja, som alla är så, det här, jag skulle kunna bada i fiskpanetten. Ja, alltså, ge mig ett jävla sugrör så är jag
konstigt.
Men jag kände också det, när jag läste om det så kände jag bara, filsåsen, vad fan är det? Varför har du varit
det är nog så jävla roligt, för jag liksom, jag åt ju bara indonesisk mat hemma. Det var det enda som kom innanför tröskeln hemma hos mig. Utom när jag fyllde år, då fick jag potatismos. Men då, annars var det bara indonesisk mat. Men då, jag har ju ändå en relation till typ de här rätterna för att man fick dem i skolan. Mm. Och just då att det man har lärt sig inte är typ så kåldolmar eller saker som jag faktiskt nu kan tycka är rätt gott, utan att det är så tacotorsk som alla har ätit. Det är kul.
Ja, det är kul. Men det som var grejen då med den här filsåsen när de diskuterade den är att det visar sig att den inte är samma överallt.
Nähe.
Utan det är liksom folk som sitter och älskar den här jävla filsåsen i små öar och har ätit fullständigt olika saker. Men alla är ändå så, filsåsen.
Och
så
den var det shit.
Det var det shit.
När jag blev vegetarian, då, det fanns ju inte på tal att man skulle få vegetarisk mat där på ålderdomshemmet. Utan då var det ju råkost med den där vita filsåsen.
Just det, ja.
Herregud,
den här salladen med ananas, apelsinjuice och russin. Hade ni den?
Oh,
jag tror aldrig jag vågade smaka. Men den låg där trofast dag in och dag ut och purknade liksom.
Men vitkålslingon.
Nej,
oj.
De tittade ju också bara på och tänkte fan, det här är fan inte nasi goreng. Nu har svenskarna tappat det, tänkte jag bara.
Men det är ett väldigt smart sätt att få barn att inte ta så mycket sylt utan också blanda in sallad. Oj. Jag var imponerad redan då. Flashback, en tigerkäft måste vara ungefär lika gammal som jag. För den verkar också ha varit ung, precis som du, Emma, också när tacon var ung. Det var vi väl allihop. Men den minns en av sina allra värsta rätter i den stora tråden om skolmat genom tiderna. Den skriver, ugnsbakad falukorv med tacochips. Inget salt, ingen peppar, ingen krydda överhuvudtaget. Bara söt falukorv badandes i sitt eget spad med tacochips och smält goda ost på.
Det lät som någonting som du skulle tycka var gott.
Ja, falukorv är jag. När jag var barn så älskade jag, hade ätit den med.
Jo, det är sant. Falukorv är inte kul. Men ändå så var man ju inte mer svårlurad än att man blev glad över göteborgare eller parisare, som det hette i vissa delar av Sverige. Det vill säga en skiva falukorv mellan hamburgerbröd.
En särskilt stor falukorv
var. Och så var man typ så, oj, det är hamburgare idag. Nej, det var det ju inte. Men det är ju göteborgare då, som det hette här. Fy fan vad lättlurade barn är.
Ja, men vad gott det var.
Fan, hur många tonen?
Ja.
Du vill ju inte ha
och så
många.
Hade man mos i brödet. Ja. Nej, men fy fan vad gott det var.
Det var kingigt.
Ebb skriver också, tacopalten var riktigt dålig i skolan. Alldeles för kompakt är hans klagomål. Och det här, jag har faktiskt smakat det här, men inte i skolan, utan det såldes tacopalt ett tag på mataffärer i Umeå. Det var alltså sån färdig palt som man bara värmde. Och det var väldigt speciellt faktiskt. Det var lite hjärngymnastik, tyckte jag. För det tog ett par minuter innan huvudet fattade vad fan det var man hade stoppat in i det. Det var inte toppen, men jag hade nog ätit det igen, tror jag, om jag bjöds på det.
Klart du hade. Du var ju också den enda som sulade i sig Gubbelisas gryta med stor glädje och jättegod aptit. Framförallt.
Mm. Den här Game Rest, Colite och Wheel in the Sky minns med stor fasa rätten torsk taco. Som precis som det låter var torskblock med tacokrydda gratinerade i någon slags gräddsås. Och också då med tacochips i. Och det var viktigt, sa han, att de var särskilt, att de hade blött, liksom, de låg i själva såsen, så att de var mer upplösta.
Det är fan värre än pizzatorsk alltså.
Ja, pizzatorsken är ju ganska många som tar upp, bland annat Lasse Berghagen skriver att det var det vidrigaste han någonsin ätit. Jag tyckte inte att den lät så farlig. Det var väl bara oregano-kryddad.
Ja, egentligen så var det ju det. Ja.
Det var det
egentligen. Tomatsås kanske också då.
Ja, med lite grädde verkar det ha varit.
Alltså, jag tror att pizzatorsken vann inte på att heta just pizzatorsk.
Nej, det var
för att
det
man
var
går
det.
In med något slags, en annan förväntning.
Ja, verkligen.
Precis, exakt det, ja.
Verkligen.
Som man gör också med internationella veckor och så.
Ja, men precis. Någonting annat internationellt som också var väldigt populärt, det var ju olika saker i curry. Minns ni hönsfrikassén?
Ja, höns i curry. Jajamän.
Ungefär 80% av alla inlägg om skolmat på Flashback handlar om den här hönsfrikassén. Och där får jag säga, till och med där där går min gräns faktiskt. Till och med jag säger stopp. Man fick liksom akta mjölktänderna, kommer jag ihåg, så att de inte flög all världens väg när man träffade av någon gammal sena på den här självdöda hönan.
Äter man höna?
Man gjorde det,
ja,
då.
Man gjorde det då.
Men man har slutat med det. Jag tycker det var gott.
Ja,
det var precis, typ det enda jag tyckte var gott i Bamba.
Den var ju ganska torr, vad jag minns, hönan i frikassén. Men
hönor smakar ju mycket. Man känner ju på deras kött att de har levt.
Ja,
det är inte som en späd liten kyckling som är så pip, 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 pip. Aldrig varit med om något. Nej. Utan en höna smakar ju svåra år. Och
den
mycket
smakar Benita.
Ja, Benita, den smakar Benita. Man kan bara köpa det i saluhallen nu. Men det är inte så dyrt som man kan tro.
Jag var ju med dig när du
gjorde hönsburgaren.
Ja, det var, jag tänkte på det här om dagen. Det var jävla härligt när du hade den rollen.
Ja, det var kul.
Fan, vad sjuka saker man åt.
Jag hade en mattidning att jag lagade recept från förr och provat.
Mm.
Och då var det en burgare från 70-talet som heter Hönsburgare i någon gammal hamburgerbok. Och då var brödet gjort av stekt pulvermos i plättar.
Mm.
Och det som var emellan var någon slags hönfrikassé.
Ja. Typ. Ja,
men jag kommer ihåg att jag åt det då. Och sen så har jag testat kyckling en gång. Och det tyckte jag inte alls var lika gott. Så även nu har jag smak för hönan.
Mm,
kanske är att vi åt så jävla mycket höna hemma.
Men för det, du har rätt, det, det är nästan som vilt på det sättet. Att det smakar att den
kyckling
har varit
smakar
med.
Ju bara typ lite sött. Det tycker jag är svinäckligt. Men höna har liksom, ja, den har levt.
Men kyckling är ju 95% konsistens, får man säga. Och, och hönsen har ju inte konsistensen med sig.
Nej. Man får koka dem länge och väl.
Väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja. Nato Gandalf minns en annan curryrätt. Pasta King Curry. Currysås med någon form av köttflarn i. Serverades med överkokt pasta. Helt okej.
Okay. Mm.
Det är, alltså, det är sjukt tycker jag att ha högre förväntningar än så på skolmaten i synnerhet, men också livet i allmänhet, än att det ska vara helt okej.
Mm.
För det här med att vi inte har varit med om riktiga kriser på ett ganska bra jävla tag i det här landet, det är ganska tydligt tycker jag när skolmaten diskuteras både på Flashback och utanför. Och innan jag hittade en gammal krönika som du hade skrivit när jag gjorde research i den här pratan, i den så berättade du om ett föräldramöte som du hade varit på. Kommer du ihåg det?
Ja, precis. Det var ju en som ville ha ekologisk mat som kostalternativ till sitt barn.
Mm.
Som ville ha en sån här blankett för att kryssa
ha den.
Precis, och det är så himla spännande just att förr i tiden, om man tyckte att något var fel i skolan, typ, tänk att man då går runt och är en sån person som tror att oekologisk mat är giftig för barn. Barn dör om de äter oekologisk mat. Att man då inte då väljer att hantera det på 70-talssättet, det vill säga genom att storma in med en stark pappa i täten, hota personalen och säga våra barn ska ekologisk mat, de ska ekologisk mat. Nej. Mitt barns preferens, som jag fyller i på en liten blankett, det är en undersökning på Luleå universitetssjukhus. 4 av 5 av barnen som har specialkost har inga medicinska skäl för att ha det. Så att man använder de här hela specialkostblanketterna för att vara lite så som typ, mitt barn gillar inte tomat.
Nej.
Blir nog ingen tomat. Väldigt äckligt sätt att visa på individualismen i samhället.
Ja, en fruktansvärd utveckling.
Det är det.
Jag tror din slutsats var att vi inte förtjänade gratis skolmat. Och det,
nej,
det
gör vi faktiskt
jag inte. Jag kan fan skriva under på det. Nej, men, alltså, folk de har ju åsikter om skolmat. Och det verkar ligga liksom i den svenska folksjälen och gnälla på den. Och jag säger er det, att fy fan för att slita som en jävla gris i skolbespisningen. Och sen mötas av morsmen som tycker att det är rimligt att ringa och skälla för att ungarna deras inte tycker om moussaka. Alltså det var en kvinna där på Tandbergsskolan i Lycksele som jobbade i skolbespisningen som sa att hon var rädd för att gå ut efter deras vegetariska vecka. Det är ju för fan sinnessjukt.
Det var ju 30% ekologiskt i Lycksele. Och det deppiga är att Sverige har ett mål att 2030, det är bara 8 år kvar, då ska hälften av all skolmat vara ekologisk.
Ja.
Och då var de lite så i Lycksele att de bara, okej, vi testar en liten period med 30% dödshot direkt. Man undrar, vad kommer hända de närmaste 7 åren? Inbördeskrig antagligen.
Jag skulle tro det.
Det finns inget
det är också
annat
klimatmålen, alltså Parisavtalet. Vi lever ju för fan inte upp till Parisavtalet.
Vi lever 10 år efter.
Ja. Jag har sagt, vi kommer ha hälften ekologiskt.
Men det är också en intressant, säg någonting om tiden. För mina föräldrar var ju starkt, de tyckte att middag äter man en gång om dagen. Och det gör man i skolan.
Oh.
Så hela mitt liv, hemmaliv, vi åt ju aldrig middag hemma. Utan då åkte man liksom Skog och Holmslimpa och drack te, kanske. Det var liksom för middag. Och, mamma jobbade ju på äldreboendet också. Gick och kollade så. Du äter, mer här.
Mm.
Alltså det var ju en annan Nu är det också mycket så här, du behöver inte äta i skolan, då äter du. Eller typ att man kan gå hungrig om man inte gillar.
Ja, och, det finns ju många barn i Sverige som bara får mat i skolan. För att de inte väldigt, får mat hemma, viktigt. Som inte har råd med det. Liksom. Mm. Och det är ändå det som är grundtanken med skolmaten från början.
Ska kunna käka.
Det är ju att typ, om barn ska kunna klara och lära sig gångertabellen och alla barn har inte mat hemma, då ska de ändå kunna få i sig tillräckligt mat för att kunna lära sig gångertabellen typ. Ja. Men så är vi bara en massa jävla bortskämda A som har fått det till att vi tror att det ska inte vara att vi ska uttrycka vår identitet via våra barn.
Alltså jag läste forskning på att skolmaten i sig är ensamt ansvarig för att folk har fått mycket bättre levnadsvillkor. Deras folks längd har ökat på grund av att man har fått näringsrik mat i skolan som man inte hade kunnat få annars. Och säger folk så.
Ja, säger folk typ så. Nej, men alltså, eller bara så här, mitt barn, det är det här det vidrigaste sättet att uttrycka sin personlighet genom sitt barn. Mm. Alltså, mitt barn gillar liksom inte så här tråkig så här barnmat och så liksom. Men mitt barn älskar musslor. Jag bara tycker det är jättegott med musslor liksom. Man ska säga, gärna musslor till mitt barn. Kryssar i en lapp och skaldjur. Fy fan. Kamma er allihopa.
Det var som tävlingen som bröt ut på Twitter i hur lite har ditt barn sett på Pontus Rasmussen när han avslöjades. Mitt barn har aldrig varit intresserad överhuvudtaget. Så löjligt det där. Ja, fy fan. Nej, men alltså, jag sa ju innan att jag älskar hat och hot. Och det gör jag i och för sig. Men mitt hat mot den här typen av föräldrar som du tog upp innan, den är fan större. Och därför så känner jag en sån oerhörd värme när jag läser tråden. Mattant dansade erotiskt i matsalen. Och i den här trådstarten så citerar användaren e-post 72 Uppsala Nya Tidning som skriver: på torsdagen fick Frösåkerskolans elever och personal nog. Skolmaten är ibland utmärkt, men den har också varit oätlig vid flera tillfällen. Jag satt i möte på mitt kontor när en lärare och några elever kom in med någonting som skulle föreställa ugnspannkaka, men som såg ut som en klibbig gröt. Jag tog med mig tallriken in till köket och förklarade att jag inte skulle vilja äta det här, berättar skolans rektor Per Rostgard Evald. För att slippa den här färdiga ugnspannkakan bestämdes att eleverna istället skulle serveras färdiggräddade pannkakor som fanns i frysen. Dessa värmdes dock inte upp ordentligt utan var fortfarande frysta inuti. Både lärare och elever påpekade då detta för bespisningspersonalen men fick en oväntad reaktion till svar. En av mattanterna tog av sig förklädet, drog ner slyulfen, släppte ner håret och ålade sig mot en stång som en poledansare. Kuratorn försökte förklara för henne att det här beteendet inte är okej, men hon fortsatte bara dansa, säger Per Rostgard Evald. Hon fick ju nog där och då. Hon bytte karriär bara på stående fot och blev erotisk dansös. Cribson 2 citerar ett brev från rektorn som gick ut till alla föräldrar på skolan. Han skriver: torsdagen blev tyvärr en händelserik dag, och så beskriver han hela den här soppan med ugnspannkakegate. Jag tog kontakt med kostchefen om maten. Dessutom tog jag kontakt med den administrativa chefen. När jag fick höra att en kökspersonal hade utfört en erotisk dans kontaktade jag också verksamhetschefen. Mitt i allt detta dyker en förälder upp och hotar en av våra elever med stryk. Det slutar med att jag känner mig tvingad att tillkalla polis för att få den hetlevrade föräldern avhyst från skolan. Men en mycket positiv sak är att våra elever hela tiden i matsalen förhöll sig lugna och städade. Ingen kastade mat på väggar och golv. Ingen skrek och gorma och levde om, utan alla var lugna och sansade. Mycket bra gjort. Alltså, är inte rektorn på Frösåkerskolan ansiktet utåt för sägningen nöjd med det lilla?
Jo, det får man säga.
Det får man väl ändå säga. Så jävla gött. De som vittnar också, de som var där, de vittnar också att det faktiskt såklart blev matkrig med den geggiga ugnspannkakan. Tro fan det. Fiolito skriver: om nu mattanten bjöd på en erotisk dans som svar på klagomålen, så tycker jag i alla fall att allt är förlåtet. Hur många showande mattanter hade ni när ni gick i skolan? Jag hade en som fick slaganfall eller något i femman och sen syntes och inte till mer. Det var det närmaste vi fick till en show. Och jag vill att bespisningspersonalen på Tambergskolan i Lycksele tar den här föredömliga reaktionen på klagomål på maten och lägger den i en liten mental ask och förvara den närmast hjärtat. Och nästa gång det dyker upp något blockmongo på eran arbetsplats och skrik åt er för att pojken hanser sin två makaroner, ja men då jävlar sliter ni upp den erotiska dansen ur bröstfickan och bara kör. Dessutom, den här serveringsledningen i Uppsala, hon var thailändska.
Oh.
Jag undrar om inte hennes gärning har gjort mer för att förebygga främlingsfientligheten än vad djungelkycklingen i Grästorp någonsin hade kunnat göra. För man känner ju bara Chesui, den thailändska mattanten som till slut bara sket i allt.
Där du, Leopardi, tydligen något att bita i. En upplyftande historia från verkligheten.
Ja, det får man verkligen säga. Mm. Gud vad glad jag blev.
Så tycker jag att alla protester ska ske. Skansen Jonas ska göra en erotisk dans. Poliskåren, en erotisk dans.
Och nej, det blir bara som Pride.
Åh nej.
Nej, inte ni förresten. Jag tar tillbaks.
Ja, alla utom poliserna.
Gör en erotisk dans.
Ja, annars blir det bara village people av alltihop.
Ja, visst.
Fan, vilken sossig village people det hade varit. Om det inte var de yrkena, utan det var så. Skansen akvarieledare, mattant och sån internutredare på polisen. Det är ett village people jag vill säga.
Har vi pratat om den tråden om han som ville klä sig som village people, men undrar om det var appropriering på bögar? Okej. Vågar man?
Appropriering på några som gör appropriering. Ja, det är många led.
Ja, men hörni, hörs om en vecka.
Ja, det gör vi fan.
Tack till alla som lyssnar och till våra patreons.
Och tack Flashback.
Hej hej.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.